Den hand som skälver av Kjell Eriksson. December 1956. Han var utskickad för att plocka in några pinnar. Uppdraget var av största vikt. Det var bitande kallt, snön gnistrade över gårdsplanen och röken stod som en ande i gråvit dräkt ur skorstenen, svävande över det i backen nersjunkna torpet. Plötsligt förmörkades det av bark och sågspån täckta jordgolvet. Sven Arne hade just lagt ytterligare en vedpinne till dem han hade i famnen. Han tappade veden. Inte bara den sista pinnen, utan nästan alla vedstycken gled ur hans grepp. Ska vi hjälpas åt? Sven Arne släppte resten av sin börda. Blev du rädd? Han skakade på huvudet. Allt för förbittrad för att säga något. Ante steg in i boden och såg sig om. Ja, här har man staplat ved, sa han och log oväntat. Han böjde sig ner och tog upp några vedträn. Sträck fram armarna, sa han, och Sven Arne lydde. Sven Arne knäade. Om han kom in med ett så stort fång skulle han få beröm. Han ville skynda sig ut ur vedboden och in i stugan, men farbrodern stod i vägen. Ja, jag minns krigsvintrarna. Då gick det åt ved. Ditt krig? Ante skakade på huvudet. Där var det hett som i helvetet. Sven Arne frös. Han trampade snett och vacklade till. Ja, någon gång ska jag berätta, sa Ante. Han saknade två fingrar på vänster hand. Emil hade en gång mumlat något om att det var Antes dumdristighet som orsakat skadan. Men ingen ville egentligen prata om Antes krigsäventyr. Inte han själv heller. Därför var hans kommentar om att han skulle berätta mer än anmärkningsvärd. Du verkar ha huvud på skaft. Olars fattar ingenting. Ola Persson var Sven Arnes 10 år äldre kusin. Han satt i stugan och drack kaffe. Han var bergsprängare och luktade märkligt, även de gånger han bytte om till finkläder. Ante envisades med att kalla honom för Olars. Det värkte i armarna, men Sven Arnes ilska hade försvunnit i samma ögonblick farbrodern kritiserade kusinen. Och han kunde inte låta bli att stirra på Antes vänstra hand, där den omsorgsfullt sökte efter lämpliga vädträn. Han sträckte sig en åt höger, en åt vänster och plockade så småningom famnen full. Vi gör väl sällskap in? Sven Arne nickade. Han försökte förflytta tyngden på vädträna, få dem närmare kroppen. Vi tar bara björk, bestämde Ante och klämde åt traven i sin famn med högerarmen. När de var klara hördes klangen av bjällror och strax efteråt det dova ljudet av hovar mot den djupt tjälade grusvägen. Det är Rosberg, sa Ante, som hade ett märkligt sätt att lägga huvud på sned när han lyssnade. De lämnade vedboden och solen stack Sven Arne i ögonen. Han skymtade farmoderns granne bakom syrenhäcken. Rosberg satt på stockarna med krimmeltovan på sniskan och med händerna på tömmen som om han körde ett fyrspann. Hästen, en ovanligt ljus ardenner som hette Blixt, ruskade på huvudet när han passerade stugan. Kanske han ogillade doften av rök, eller så var han bara ivrig, väl medveten om närheten till stallet. Sven Arne frös fortfarande, men njöt. Stugan framstod klarare än vanligt i eftermiddagssolen. Snön låg nästan ända upp till fönstren. Skorstenen var lika sned som stugan, men solen fick den att glänsa i rödbruna nyanser. Sven Arne fick undertrycka ett skratt. Pinglandet från Rosbergs släde klingade av och en flock domherrar skvirrade runt i oxeln som stod mitt på gårdsplanen. Från den understa grenen hängde fortfarande en gunga med en vit hetta, likt en kockmössa. Han måste erkänna att han fortfarande älskade att svinga sig fram och tillbaka med den väldiga oxeln som en skyddande jätte över sig. Genom den trängde inget regn och när det blåste vände den sorglöst upp bladen och visade sina silverluddiga undersidor. På våren blommade den vit och på hösten klasade sig bär.